Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och god dag, det här är veckans viktigaste intervju och jag heter Simon Radioapan Svensson. Det här programmet görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Du vet den där som bara kostar 90 kronor i månaden. Det är allt för mycket med 90 000 tycker jag. Men om du blir arbetslös så kan du få cirka 15 000 kronor i månaden. Det låter väl inte så himla dumt. Och nu är det dessutom så att om du anger koden VVI på ansökningsformuläret så är du med och tävlar om en Apple TV. Alltså VVI som i veckans viktigaste intervju såklart. Det vill säga en dubbelvinst får du där. Du får säker tillvaro och dessutom chans att få en Apple TV. Läs mer om den här tävlingen på www.aea.se/VVI. Nu är det dags att sätta igång denna veckans viktigaste intervju. Idag har jag en herre vid namn Christer Sturmark här och jag tänkte fråga honom om det här med humanisterna, vad det är för någonting egentligen och hur mycket kritiskt tänkande som är nyttigt om inte människan börjar bli lite utdaterad. Men först tänkte jag, vad sa du? Vet du inte vem Christer Sturmark är? Nej du, det är inte så konstigt. Du skulle säkert känna igen honom om du såg honom, men det blir ju lite svårt just nu. Så jag bara berättar det för dig istället. Christer Sturmark är en före detta IT-miljonär som nu mest är känd för att han är ordförande för förbundet Humanisterna. Plus att han driver bokförlaget Fri Tanke och är chefredaktör för tidskriften Sans. Det kan man inte säga dig så mycket, men alla de här tre sakerna har en sak gemensamt, att han gillar förnuft och hatar känsla. Sådana är humanisterna, förstår du. De tror inte på Gud. De tror så himla lite på Gud att de vill att Gud ska bort ut ur vårt hus. Här ska du inte vara, säger humanisterna. Bort från politiken, bort från skolan, bort från julafton, gapar de ständigt. Kan man inte få gå in i en kyrka utan att någon börjar tjata om Gud? De är så trötta på tro så att de kan försätta berg. Därför råkar de ofta i luven på präster och dylikt som känner sig kränkta av humanisternas förnuftiga och strama världssyn. Vadå, säger Christer, hur kan du vara kränkt? Jag sa ju bara att du är en naiv galning som tror på superhjältar. Nej, det gör de inte förstås. För Christer och hans gäng är välutbildade och artiga. Om de skulle kalla någon för naiv galning så gör de det förstås på latin. Dessutom sysslar han inte med förelämpningar utan han debatterar huruvida Gud finns. Ja, det är sant. Och Christer tar såklart den lätta sidan. Han är lite feg där och så tar han den sidan så att Gud inte finns alltså. Humanisterna är också för kritisk granskning och emot det de kallar för pseudovetenskap. Ja, han är emot dig, student, som skriver C-uppsats när du är bakfull. Eller jag vet inte, vi får reda ut exakt vad det är. Men nu är han i alla fall här i egen hög person. Christer, Satans son, Sturmark.
Hej!
Hej, välkommen hit!
Underbar presentation!
Det var bra, vad faktan stämde den?
Ja, alltså det stämde ju allt. En liten detalj är ju inte korrekt, det är ju att känslor är ju verkligen någonting vi älskar inom humanisterna.
Okej, men man ska inte förlita sig på känslor då, eller hur är det?
Kan man absolut göra, så länge de inte talar emot förnuftet.
Just det, om man måste välja så tar man förnuft. Är du inte lite rädd att hamna i helvetet?
Nej, jag är faktiskt inte det alltså. Jag, den där typen av vanföreställningar om helvetet och himlen är liksom inte min grej, nej.
Nej, du ber inte någon kvällsbön i smyg.
Nej.
För säkerhets skull.
Nej.
Nej. Varför heter ni humanisterna? Det har alltid förvirrat mig.
Ja, det beror på att det beror på två saker kan man säga, de som naturligtvis hänger ihop. För första så är det så att vi ingår i en internationell rörelse som heter så i alla länder. Alltså våra systerföreningar, British Humanist Association, American.
Så jag tänker på folk som gillar språk och dikter.
Ja, men precis. Och det beror på att Vi är ju en livsåskådningsorganisation. Alltså vi är en organisation för människor som har en sekulär humanistisk livsåskådning. Och det heter så i hela världen. Mm. Och det är så att på engelska faktiskt så säger man oftast bara humanism. Och då betyder det alltså en icke-religiös sekulär livsåskådning. På svenska kan ju ordet humanist betyda flera saker. Och därför blir du förvirrad och en
just
del andra
det.
Också.
För dem i England så finns det ingen humanism. Eller heter det humanist?
Litteraturvetenskap heter något annat. Det heter väl Studying Humanities tror jag, eller något sånt där på engelska. Men alltså, men på svenska kan man ju vara humanist i den meningen att man läst litteratur eller konst på universitetet. Men det är en annan betydelse än vår.
Vad gör humanisterna varje dag?
Vi är alltså en livsåskådningsorganisation, och man kan likna oss kanske vid Amnesty i en viss mån, därför att vi arbetar mycket med frågor kring religiöst förtryck, och vi så att säga debatterar och opinionsbildar för det sekulära samhället, för det sekulära projektet.
En lobbygrupp liksom.
Ja, alltså vi tycker saker om hur samhället borde vara, så är det ju utan tvekan. Så att det är ju en sida av vår verksamhet.
Och påverkar politiker.
Ja, visst, och vi är remissinstanser för olika regeringsutredningar och sådär, så att vi liksom med i den politiska processen, va. Vi har nyligen lyckats få in sekulär humanism i kursplanen i grundskolan till exempel. Så det är en viktig grej.
Mm. Men åker ni runt i skolor och håller för?
Ja, absolut. Jättemycket sådana saker. Så att, i någon mening kan man säga Amnesty fokuserar på politiskt förtryck och vi jobbar med frågor om religiöst förtryck. Men vi är en människorättsorganisation. Sen är vi också helt enkelt en förening för människor med den här livsåskådningen på samma sätt som en kristen församling är en förening för människor som är kristna. Så att i den meningen så...
Träffas ni själva och har...
Alltså, ja, vi har ju mycket möten och seminarier och du vet, föreläsningar och debattkvällar och allt möjligt, ja. Så att tanken är ju att du också ska kunna utvecklas som människa liksom, inom humaniströrelsen.
Jag läste lite kort om manifest på er hemsida. Mm. Det verkar väldigt positiv världssyn där. Allting skulle ordna sig.
Ja, jag vet inte om det står att allting kommer att ordna sig, och jag tror inte heller att lösningen, att religionens försvinnande löser alla problem, det tror jag verkligen inte.
Nej, men det var mycket så här, vetenskapen kommer leda oss rätt.
Ja, däremot så tror vi ju faktiskt att vetenskap rätt använd kan förbättra människors livsvillkor, medicinsk forskning och så vidare. Och vi tror också att föreställningen om religiösa dogmer, alltså gudomliga dogmer och regler, tror vi är begränsande och förtryckande för människor i mer eller mindre grad naturligtvis i olika delar av världen.
Mm. Men när jag läste det så tänkte jag att det påminner lite om ett politiskt tyckande. Det skulle kunna vara ett parti.
Ja, vi har ju också politiska åsikter när det gäller då det sekulära samhället och att religion och politik ska hållas isär. Så det är ju riktigt, det är ju politik i någon mening. Men däremot har vi ju inte liksom uppfattningar om socialförsäkringar eller skolreformer och sådär. Det är inte vår grej.
Ni orkar inte göra en piratpartist
resa? Nej, inte i dagsläget ska bli det något parti, nej. Nej. Kanske i framtiden, vem vet.
Ja, det skulle vara häftigt. Känner du till transhumanisterna?
Oja, transhumanism är ju en något annat, och det handlar ju om att...
Är det en utbrytargrupp från er?
Nej, det är det inte, utan det är en helt annan rörelse. Den finns också i hela världen. Den handlar mycket mer om hur kan man förbättra människan med hjälp av teknologi, alltså både intellektuell förbättring men även fysisk. Alltså vad kommer så att säga, teknologin ge för möjligheter, nanoteknologi och sådär. Den ultimata transhumanistiska drömmen, det är ju att man kommer att kunna ladda upp sitt medvetande i en maskin någon gång i framtiden och på så vis bli odödlig.
Just det. Är detta någonting för dig?
Nej, jag, det lär inte hända under min livstid i alla fall. Men kanske någon gång om 1000 år, vem vet.
Men tror du på det? Att det kommer, alltså för det låter lite som en religiös rörelse. Jag läste kort om det.
Nej, det är inte en religiös rörelse, men det är en väldigt teknikoptimistisk rörelse. Och jag är väl i grund och botten teknikoptimist. Jag tror att tekniken kommer att göra det bättre för människor, givet att den inte kommer i fel händer och missbrukas.
Men ingen rörelse du kommer ge dig in i?
Nej, jag har följt upp med att försvara mänskliga rättigheter och det sekulära, ja.
Humanismen måste vi först säkra den barriären, sen ska vi gå till trans. Är det så du menar?
Jaha, ja, jag tycker nog att det sekulära projektet är nog det viktigaste just nu. Därför människor lider runt om i världen på grund av religiöst förtryck, så är det faktiskt.
Känner du till feministerna? Galningar, eller hur?
Nej, inte alls. Jag är feminist också. Men för mig är det faktiskt en del av en humanistisk livsåskådning. Feminist är man per definition om man är sekulär humanist, skulle jag säga.
Så där. Du vill ha ett sekulärt samhälle. Men vad är det med religiösa människor som du inte, eller religion då, som du inte tycker om?
Ja, religiösa människor tycker jag om. Det beror naturligtvis på vad de har för värderingar. Jag har många religiösa vänner som har mycket bra värderingar. Så att det, bara för att man är religiös betyder det inte att man har dåliga värderingar. Men sen finns det ju naturligtvis människor som har, tycker jag, väldigt unkna värderingar på grund av sin religion. Nyligen har det ju bildats det kristna värdepartiet i Sverige till exempel, som vill totalförbjuda abort. Då snackar vi alltså att aldrig tillåta abort, även om en människa har blivit våldtagen till exempel, en kvinna har blivit våldtagen eller någonting. Eller så ska man inte få göra abort. Det tycker jag är en väldigt obehaglig människosyn.
Men som du själv sa, det finns alla religiösa människor är inte dåliga.
Oh nej, absolut.
Men ändå är du emot religion.
Jag är inte emot religiösa människor.
Men religion är du emot?
Jag är inte emot religion heller. Jag är emot negativa konsekvenser av religion. Jag är alltså emot...
Ja, men det är väl alla. Jag är till och med de religiösa.
Nej, det är de inte.
Alltså... Negativa konsekvenser är väl alla
nej, emot. Ja, men grejen är att de tycker ju inte att det är negativt med totalförbud mot abort. Så att det är ju en värderingsfråga. De tycker ju att det är bra, det här partiet som är just har bildats.
Men man kan ju vara emot abort även om man inte är religiös.
Ja, det kan man. Jag har inte stött på någon som vill ha totalförbud mot abort och som inte haft religiösa argument för det i och för sig. Men det är klart, teoretiskt sett skulle du kunna. En annan väldigt typisk religiöst grundad uppfattning, det är ju att homosexualitet är synd och de ska inte få gifta sig och såna här saker. Det tycker jag också är helt vansinniga idéer. Men alltså, den viktiga poängen är att jag har ingenting emot att människor är religiösa, men när de kräver att andra människor ska inordna sig under deras regelverk, då säger jag stopp.
Men det kan ju hända, alltså man kan ju bli förtryckt av vetenskap och konsumtion och ja,
du kan inte bli förtryckt av vetenskap.
Kommunism och...
Vetenskap är svårt att se om man kan bli förtryckt av. Men naturligtvis
man kan bli förtryckt på det sättet man måste köpa saker och grejer. Inte vetenskapen i sig då kanske.
Nej, men politiska system kan naturligtvis vara förtryckande. Och det är ju humanismen också. Alltså humanismen är en icke-totalitär livsåskådning. Så att vi är kritiska mot alla former av förtryck, oavsett om de är religiöst eller politiskt motiverade. Problemet är ju att...
Men jag har kopplat ihop emot religion, men det stämmer inte... Alltså, ni bara ja, men alltså, allt som är dåligt.
Nej, men problemet är ju att i samhället idag så ger vi ofta religionen en gräddfil. Vi säger att ja, eftersom vi har religionsfrihet så måste vi tillåta det här och det här. Till exempel, vi måste tillåta omskärelse av spädbarn därför att det är religionsfrihet, säger vi. Vi skulle aldrig tillåta det om det om det startade en kristen rörelse i Norrland som ville skära öronsnibbarna av alla nyfödda gossebarn, så skulle de inte få göra det. Varför då, undrar jag. Eftersom vi tillåter omskärelse. Alltså vi har en inkonsekvent förhållning eller inkonsekvent förhållningssätt när man säger att det är religiöst motiverat.
Nej, är det hela världen då, menar du? Är det någonting att brinna för att förbjuda? För det är inte, de har inte tagit stora delar av kakan.
Vilka de?
Alltså de sådana här religiösa friheter eller vad man ska kalla det. Omskärelse är en liten grej, vad har de mer?
Ja, en massa länder har mer eller mindre totalförbud mot aborter. I El Salvador så kan en kvinna få 30 års fängelse om hon gör en illegal abort. 70 000 kvinnor om året dör i sviten av illegala aborter för att de inte har tillgång till legala aborter. I Uganda försöker man införa dödsstraff mot homosexuella. Nu gick det inte igenom i parlamentet för ett par veckor sedan, men det är långa fängelsestraff i alla fall. Alltså det finns bizarra regler som beror på att man har knasiga föreställningar om Guds vilja.
Mm. Det men här problemet. I Sverige är inte det ett så stort problem? Eller?
Här i Sverige är naturligtvis det här inte ett stort problem jämfört med Uganda eller El Salvador som jag just nu tog som exempel. Men vi har fortfarande vi har inte ett så sekulärt samhälle som vi gärna vill tro i Sverige. Vi tillåter till exempel religiösa friskolor. Även de mest extrema sekter du kan tänka dig, som Plymouthbröderna i Småland, driver en egen skola för sina barn så att de barnen inte får chans att umgås med andra barn. Det är en slags mental misshandel.
Mm. Men som jag försökte säga, det är fortfarande ganska små bitar. Är det här värt att brinna för, tycker du?
Det är definitivt värt att brinna för.
Är du rädd att det ska sprida sig?
Eller ja, fundamentalismen ökar ju i världen, tyvärr. Alltså den religiösa fundamentalismen ökar. Och jag talade nyligen med en kille från Bangladesh. Han berättade för mig, han är nu 30 år ungefär. Han berättade för mig att när han var tonåring och upptäckte att han växte upp i en muslimsk familj, men han upptäckte att han inte kunde tro på det där. Han tyckte liksom att mullorna, de levde inte som de lärde och det här med Gud och sådär, nej, det köpte han inte. Så att han sa att han var ateist när han var tonåring. Då sa hans kompisar så här: ja, du är ju lite knäpp, nu går vi och spelar fotboll ungefär, det vill säga no problem. Han var en kuf, men det var inga problem. En tonåring som skulle säga det idag i Bangladesh riskerar att bli dödad. Så att här har det alltså hänt någonting, va? Att du så att säga förnekar eller inte att du inte är troende på Gud har blivit allt farligare i världen. Och det är naturligtvis ett problem ur ett MR.
Men återigen, det här måste ju dina religiösa vänner så att säga hålla med dig om. Det här behöver man inte ha en
Ja, mina religiösa vänner håller med om det, annars skulle de inte vara mina vänner. Nej, men precis, alla religiösa håller verkligen inte med om det.
Nej, men det är inte, skiljelinjen går ju inte vid tron, så att säga. Den går vid,
det gör den faktiskt, därför att du hittar inga sekulära människor som inte skulle hålla med mig om detta. Men du hittar ganska många religiösa människor som i många islamistiskt styrda länder så är det straffbart att vara ateist.
Okej, men som sagt, det finns fortfarande religiösa som är intelligenta.
Oja, naturligtvis. Ja. Oja. Och förnuftiga och varma. Och
så man skulle kunna infiltrera religionen och sprida och liksom bara knuffa bort det dåliga elementet.
Man kan vara god även om man är troende, om det är det du menar. Det
det. Ja, det är det jag menar. Man kan vara god. Ja, men jag funderar på det här med... jag har sett många religionsdebatter. Du har varit med på en del. Mm. Man debatterar huruvida Gud finns eller inte. Hur kommer detta? Jag tycker det låter så konstigt.
Ja, alltså, ja, det är ju rätt knäppt. För att för första är det oväsentligt alltså, om Gud finns eller inte.
Men det finns ju, det är väldigt vanligt med debatterna. Men,
ja, jag blir inbjuden ibland till att prata med någon pastor i någon pingstkyrka om det. Och jag vet inte riktigt varför de bjuder in mig. Men de tycker väl det är kul. De vill,
men du tar ändå upp det.
Lite freakshow. Jag tycker det är roligt.
Mm.
Och du, det är underhållning.
Och du känner dig övertygad då att Gud finns inte? Eller hur är det?
Ja, jag tror att Gud är skapad av människan. Det är alltså en idé som människan har hittat på. Mm, det tror jag.
Inte ens att det finns en skapare någonstans som har satt igång.
Nej.
Så var kommer vi ifrån?
Ja, det finns ju en förklaring till varför vi människor finns, och det är ju evolutionen. Men vad universum kommer ifrån har inte ens husning om. Men jag tycker det är en intellektuell lathet att säga att jag fattar inte hur det här gick till, så det måste vara Gud som har gjort det.
Nej, men vi kan säga att det kan vara.
Ja, det kan vara vad som helst. Jag tror inte att det är Gud, men jag menar, vad vet jag? Jag kan inte veta det säkert, såklart.
Nej, just det, för det slog mig en gång så här som var, vad är det för skillnad på Gud och slumpen?
Ja, att det finns ju ett namn. Ja, vad är det för skillnad på Gud och det här bordet? Ja, det här är ett
namn. Nej, men
det är
alltså, bättre att kalla det kan jag säga att Gud skapade inte världen, det var slumpen som skapade världen, men vad är det för skillnad?
Ja, men Gud är ju ett begrepp som vi normalt tillskriver ett antal egenskaper. Personlighet, medvetande, en vilja och en förmåga att höra bön och ingripa i världen. Det är ju den traditionella gudsuppfattningen som du skulle finna runt om i världen om du frågade människor. Slumpen har ingenting utav det. Ingenting av det, och inte det här bordet heller.
Vad vet du om slumpen kanske har en vilja?
Ja, jag tror inte det.
Men han har ingen son som heter Jesus i alla fall.
Nej. Det tror jag inte.
Som var son av slumpen. Det hade varit en,
precis.
En tillfälle. Men de här debatten, det känns som du och det dina, man säger sådana här Dawkins och sådana här, fokuserar på allt dåligt som kommer till religion. Och de som gillar religion fokuserar på allt gott som kommer till religion. Varför är dina argument bättre då?
Därför att det är ju naturligtvis ett problem.
För det är väl inte bara huruvida Gud finns, utan det är också om det är bra eller dåligt med religion.
Så ja, absolut. Det är snarare det handlar om. Mm. Och jag menar att det är klart att jag fokuserar på det dåliga, därför att det dåliga är ju problemet, inte det som är bra.
Nej.
Alltså, titta på Amnesty. De fokuserar på politiskt förtryck. Inte 17 går de runt och talar om vilka bra och fina demokratier som finns också. Det är inte deras jobb. Nej. Vårt jobb, det är prästernas jobb att prata om det bra med religionen. Det jag vill peka på, det är att här finns det problem. Och de behöver vi göra någonting åt.
Men det känns som när du säger det, så är det som att du säger religion måste bort. För det finns så mycket dåligt med det. Och den andra sidan säger... Nej, religionen är så himla bra så den ska finnas kvar.
Ja, fast jag säger inte att religion måste bort, utan Nej. Jag säger att de här dåliga konsekvenserna av religion som begränsar människor och förtrycker människor, det ska bort. Det vill jag motverka genom att opinionsbilda. Inte de bra effekterna. Och notera en sak, jag samarbetar med präster i flera olika sammanhang när vi har gemensam uppfattning i sakfrågor, och vilket vi har i många fall med svenska präster inom Svenska kyrkan, så står vi varandra ganska nära i värderingsfrågor ofta.
Men är det Hitchens som jag sett då, när han är så himla sträng mot de här religiösa och säger det här måste bort? Jag tänker på dig då också då, men det kan inte samma person.
Nej, Hitchens är nog strängare än jag, även om jag tycker att Hitchens var en fantastisk debattör och journalist. Han var verkligen helt lysande.
Ja, det är fantastiskt att kolla på det här. Men jag tycker också, du debatterade mot någon, heter han John Lennox.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad det är, men han verkar så fruktansvärt intelligent.
Han är professor i matematik.
Och hade jag liksom stött på honom först, då hade jag nog hejat på hans lag.
Ja. Men nu hejar du på mitt lag eftersom du...
Ja, men jag började läsa någon Dawkins-bok då, så att jag är sån.
Vem tyckte du vann debatten? Han eller jag?
Han eller jag, kollade inte på hela, men jag tyckte att du klarade det. Ja, men han hade ju fördelen när han pratade engelska. men det är svårt, är det inte svårt att möta på en intellektuell nivå en sån här debatt? Du kan ju bara säga så här, men Jesus flög hit och gick på vatten. Ja. Det tror du.
Nej, men alltså det som var svårt i den debatten var ju naturligtvis att han hade sitt modersmål och jag pratade, och jag talade då engelska som inte är mitt modersmål. Men nej, jag tycker nog när det gällde argumenten så var det inte särskilt svårt. Han försökte ju finta publiken på flera sätt. Men han sa såna saker som att vi kan inte bevisa att Jesus inte gick på vatten till exempel. Och det är ju ett nonsensargument, för det går inte att bevisa någonting. Enligt strikt kunskapsteori så kan du inte bevisa någonting annat än matematiska bevis, för de går att bevisa. Allt annat är hypoteser, mer eller mindre underbyggda. Så frågan gäller ju inte om du kan bevisa att Jesus gick på vatten eller inte, utan frågan är vilket anser du vara mest sannolikt. Och då säger jag att det är att han inte gick på vatten.
Ja, just det. Men vad bra, för du kom in på det här med kritiskt tänkande. Mm. Som ett föredrag du hade om, som lite handlade om detta. Och jag tänkte bara börja fråga, dricker du kanjang när du är förkyld?
Nej, vad är det?
Man hittar det på naturapotek.
Ja, nej,
en underbar dryck.
Ja, den kanske är god. Men det gör
den botar inte. Förkylning. Det finns inget annat som botar förkylning.
Jaha, okej. Okay. Har du belägg för det påståendet?
Att jag har provat det själv.
Just det, men du blir frisk.
Empiri har jag.
Det är så här att om du är förkyld och tar homeopatisk medicin så blir du frisk på en vecka. Annars tar det 7 dagar.
Det där var ett skämt förstås. Men jag känner ju i halsen, skitsamma. Rysk rot ska du testa också om du är lite trött. Det är fantastiskt. Men du litar på vanliga läkemedel då?
Ja, alla läkemedel fungerar ju inte på alla människor. Det är ju individuellt. Men i grunden handlar det ju om du har gjort ett experiment där du kan visa att ett läkemedel har större effekt än placebo, det vill säga kontrollgruppen som får sockerpiller så att säga, ja, då finns det ju en medicinsk effekt där.
På vissa människor i alla fall.
Ja, just det, precis. Mm. Så det är statistiskt genomsnitt vi talar om. Men homeopatiska mediciner har man ju gjort jättemycket sådana tester på, och det visar sig att de fungerar precis lika bra som sockerpillren. Det vill säga, det är bara placebo.
Ja, men nu litar du ju på de här testerna.
Ja, fast testerna är ju inte frågan om att lita på eller inte, utan det är ju ren statistisk analys.
Ja, du var inne på kunskapsteorin här nu, drar ner det dit. Men vi kommer till det, för jag tänkte, jag kan ju också vara kritisk mot läkemedelsföretag. Jag tänker att de har pengar att tjäna, så att säga. Går till den här Kanyang-grejen, de tjänar väl inte så mycket pengar och...
New Age-medicin är en enorm kommersiell marknad, kan jag tala om för dig, så att jo, det gör de nog.
Okej, jag hade ju ont i knät. Gick till läkarna. De fattar inte. De bara säger, ja, det kanske är någon menisk eller något. Så gick jag till en healer. Pang! Ja.
Min gissning är att det skulle blivit bra utan healern ändå. Men däremot har du en poäng, och det är att traditionell skolmedicin ofta har svårt att möta patienten och ta sig tid och sådär. Så att jag är inte en försvarare av vårt sjukvårdssystem. Det funkar ju rätt risigt, ärligt talat.
Så du är kritisk både mot homeopati och vanlig läkemedel?
Absolut, men det är inte läkemedlen jag är kritisk mot, det är nog sjukvårdssystemet och att hur man behandlar patienter idag. Man har inte tid liksom, och man har inte resurser och sådär. Och då kan det faktiskt vara så att den här alternativmedicinen ändå gör nytta. Inte för att medicinen gör nytta, utan för att du blir sedd och lyssnad på och tagen på allvar på ett annat sätt.
Mm. Men för jag har, det här kan jag se mig dåligt med, att just sån här kinesisk medicin, att de då liksom mer kontrollerar vad är det här för en slags människa, och så blandar de medicinen. Men om jag går till vårdcentralen så får jag en förpackning med vitt piller.
Ja, det passar. Nej, men det är därför jag säger att den här healen kanske hjälpte dig, men det kanske var för att du behövde att någon tog i dig och var lite snäll och gullig bara.
Hon var jättegullig faktiskt.
Ja, du ser.
Hon sa att det var, vad var det som var? Hon sa att i knät sitter, jag grubblade på någonting, sa hon. Och sånt sitter i knät. Mm. Och sen sa hon att det kommer lösa sig. Det kändes jättebra.
Ja, tror jag.
Men mitt knä, fantastiskt idag. Vi pratar mer om pseudovetenskap. Vad är det? Är det nationalekonomi? Sociologi?
Ja, det kan man ju onekligen diskutera. Men nej, alltså, den definitionen av pseudovetenskap, det är ju när man får någonting att låta vetenskapligt, men när det inte är det. Till exempel astrologi är ett bra exempel. Man mäter och räknar massa vinklar och hit och dit och stjärnor, men det finns ingen som helst grund för de påståenden man sen gör. Det är pseudovetenskap.
Mm. Jag läste i tidningen idag något om att en studie visar att ekologisk mjölk är bättre än vanlig mjölk. Mm. Och sen så in i tidningen stod någonting om mjölk är dåligt för människor. Alltså, det känns, och också som du vet, den här matdebatten, vissa läkare säger att fett blir man tjock av, andra är lika, säger tvärtom, fett blir man smal av. Alltså det låter ju vetenskapligt, men man kan inte lita på forskningsrapporter.
Nej, men alltså det gäller nog att skilja på det och pseudovetenskap. För pseudovetenskap är när man klär ett resonemang i vetenskapliga termer, fast utan grund. Mm. Däremot så är det så att vetenskapen kan ju ha massa interna kontroverser om olika saker. Man är inte eniga om olika saker.
Men de har fel helt enkelt.
Ja. Sidan har väl fel ja. Alltså någon har ju fel uppenbarligen om det finns flera olika åsikter. Men det kan fortfarande vara så att man argumenterar utifrån experiment och så vidare. Och sen så hela idén med vetenskap är ju att det är en självkritisk process. Va? Alltså man överger teorier när det finns bättre teorier och när det finns bättre belägg för olika saker. Men vetenskapen är ju absolut inte ofelbar. Tvärtom. Va? Det är det som är poängen med vetenskap. Att den förkastar tidigare teorier och bygger nya.
Men har man inte falsifierat astrologi då med hjälp av vetenskap?
Man har falsifierat astrologi med hjälp av empiriska tester. Va? Man har till exempel låtit 1000 personer få sitt horoskop ställda av en professionell astrolog, och sen så ber man dem betygsätta hur bra de här var. Och 80% säger att det var 4 eller 5 i betyg. Alltså väldigt bra. Och sen så berättar man för dem att alla fick samma papper. Så att det finns en psykologisk dimension här, va, som är väldigt stark.
Men jag tänker mig att man kan komma på en bättre empirisk testmetod någon gång. Och då kanske det visa sig att astrologi visar sig.
Ja, men du vet, det är det som är så fint med just såna här testexperiment. Att om man gör dem rätt, alltså dubbelblindt, så att båda sidor, ja, alla inblandade vet liksom inte vad som är det riktiga preparatet, om vi nu tar medicin, och vad som är sockerpill. Då ger ju det en väldigt, väldigt tydlig bild av hur det förhåller sig. Va? Självklart är det ju så att testerna kan vara manipulerade, eller man kan ha haft för få personer i testgruppen och så vidare. Och därför måste man ju kunna upprepa de här experimenten. När det gäller just astrologi eller homeopati för den delen, så har man gjort väldigt mycket tester. Och det har aldrig någonsin visat att det fungerar.
De har ändå lyckats sätta folk i arbete.
Ja, det har de gjort. Det är riktigt. Ja.
Men det här med kritiskt tänkande, jag tänker att man kan vara lite för kritiskt tänkande ibland. Eller också, vem ska man vara kritiskt tänkande mot? Ska man vara till exempel mot dig?
Ja, det tycker jag.
Det var ju många som var det när du blev utsett till någon IT i regeringens IT-samordnare, vad heter det?
Ja, just det.
Strategigrupp. Mm. Så sa han så här, den där Christer Sturmark är inte rätt man för jobbet.
Ja, men det är
han har inte kunskaper som räcker, sa de.
Ja, det fanns det nog en del röster som sa. Jag tror att en del upplevde mig som lite för mycket politiskt vänster, om jag ska vara ärlig. Jag var kanske lite för...
Var de för kritiskt tänkande då?
Nej, det tycker jag inte. Därför det är en helt legitim uppfattning naturligtvis. Så jag är nog lite politiskt vänster. Jag måste säga. Jag är socialliberal.
Var du folkpartist, det trodde jag.
Ja, jag är socialliberal. Men det tycker en del är lite för vänster, vet du.
Men du vill ju skilja religion från staten. Men korruption tycker du okej? Okay? Du fick ju det uppdraget för att du kände alla inom regeringen.
Nej, korruption är inte okej. Okay, det tycker jag inte.
Men det ryktas där om att du fick uppdraget för att du var så himla bra på att snacka. Du kände lite folk.
Jaha, det var faktiskt riktigt, har jag aldrig hört, men ja, kanske jag gjorde det. Ja, vem vet,
vad bra du är på.
Kanske gick sängvägen.
Ja, du spelar spelet mycket, mycket bra. Men i Sverige är det många som tror på Darwins teorier om arternas uppkomst. Men hur många är det som har läst Darwin egentligen? Där känner jag att man kan vara lite kritiskt tänkande. Jag tror inte ens min lärare i skolan hade läst. Men ändå ska jag lita på.
Ja, nej, men du har naturligtvis rätt i det, att väldigt mycket av den kunskap vi tar för given bygger ju på att vi litar på auktoriteter som kan mer än vi själva om det här. Mm. Det skulle ju liksom inte gå annars riktigt. Va? Du kan ju inte flyga till Paris om du själv måste kolla att Paris verkligen ligger i Frankrike. Utan du får lita på att Paris ligger. Ja. Så det är riktigt. Och där finns det ju en möjlig felkälla.
Men någonstans går ju en gräns, man kan inte lita på auktoriteter alltid. Liksom.
Nej, helt sant. Och jag skulle nog säga, för att svara på din fråga, att man kan vara för kritiskt tänkande. Det finns ju en massa såna här konspirationsteorier runt om på internet. Mm. Du vet, 11 september var iscensatt av amerikanska regeringen. Och så här. Och där kan man säga att det är ett kritiskt tänkande som har gått över styr.
Varför kan man säga det? De är ju bara kritiska mot auktoriteter som
därför
på ett ganska sunt sätt.
Ja, fast grejen är att det är inte
regeringen
sunt.
Har lurat oss förut.
Ja, precis. Men det handlar ju om att kritiskt tänkande måste just bygga på beläggen. Vilket evidensläge har man? Mm. Ett annat klassiskt exempel är ju att man säger de har aldrig varit på månen, utan det var iscensatt i en tv-studio. Då kan man ju säga att det är ju kritiskt förhållningssätt till auktoriteterna, men beläggen talar faktiskt inte för att det var så. Beläggen talar mer för det andra. Så då har det gått överstyr.
Ja, jag vet ju väldigt lite om det här, men jag har ju sett bilden på flaggan som vajar i vinden.
Ja, jag vet. Ett klassiskt argument där.
Mm. Vad är det då, Christer?
Ja, jag har ingen aning. Alltså, den där flaggan tror jag var konstruerad med stålvajrar.
Det menas att du har en flagga som bara skulle hänga där.
Ja, det vore rätt dumt.
De som var kristänkande mot fågelinfluensavaccinet, hade de rätt eller fel?
Ja, de hade ju fel i sin grundkritik, men
rätt i när man summerar.
Ja, det hade de inte heller, men däremot så var det ju för jävligt att det orsakade den här sömnsjukdomen hos vissa. Och händer sånt.
Men du menar att det de var kritiska mot hade de fel i, men
ja, därför det hade antagligen varit mycket farligare att inte vaccinera.
Ja,
någon
inte
så att
på individnivå kanske.
Nej. Nej, just det. Nej, det är riktigt. Nej, just det.
Idrottare håller på med mental träning och så. Tror du att det är med en boombox också?
Nej, det tror jag inte i och för sig. Nu vet jag väldigt lite om idrott. Jag tror att man hamnar helvetet om man håller på med det.
Men det kan vara så också. Jag minns min fotbollstränare sa så här. Tänk dig att du går på en träbjälke 20-30 cm bred som är 50 meter upp i luften. Då kommer du inte gå, då kommer du trilla ner. Men om du ligger på marken, då är det hur bra som helst.
Ja. Nej, men det tror jag. Funkar.
Och så skulle man då visualisera det, hur man sköt bollen i krysset, och så skulle man göra det sen.
Ja.
Men det är någon form av magi.
Det är en form av mental träning. Det är precis det är. Däremot finns det mycket mumbo jumbo i den där branschen.
Att man skulle
branschen.
Kunna lyfta en buss om man bara hade tillräckligt mycket motivation.
Ja, det tror jag inte att du kan göra. Alltså det finns gränser. Fysiken sätter gränser för såna här saker. Dina muskler skulle brista innan du lyfter bussen. Det är en myt till exempel att om du har total mind control så kan du gå på glödande kol, vilket du inte skulle kunna annars.
Mm.
Det är en bluff. Det är nämligen så att vem som helst kan gå på glödande kol, till och med om du är full. Så länge du inte stannar mitt i, utan går tillräckligt snabbt och inte för långt. Och det har att göra med att kol har låg värmeledningsförmåga. Så att det där är en bluff, att du måste uppnå en speciell mind control för att kunna gå på glödande kol.
Ja, men visst mind control för att kunna stå ut med vissa saker är väl inte...
Nej, visst. Nej, men det är det jag säger.
Men kanske alltså... just det, okej. Okay. Till en viss gräns.
Ja, precis.
Men man kan vara hur kritiskt tänkande som helst, men jag tänker mig att man är lyckligare om man inte är så kritiskt tänkande. Gud älskar mig. Det kan finnas enhörningar.
Alltså, precis. Nej, men det är tveklöst så att religion kan ha en tröstfunktion i vissa lägen, som ju jag som sekulär humanist inte kan erbjuda motsvarande. Alltså en människa som är döende, jag kan inte erbjuda ett löfte om att liv efter döden till exempel. Så är det ju.
Och de här fångarna i Auschwitz, de höll ju någon slags höll sig uppe just med hjälp av sin tro. Det låter absurt. Tänk om du hade suttit där och sagt så här, töntar.
Mm.
Då hade de blivit.
Nej,
så.
Men alltså det är alldeles viktigt. Det betyder ju dock inte att det är sant det de tror, men utan tvekan kan en falsk tro vara livsavgörande i vissa lägen.
Ja, men det här är väl intressant då, för varför är det så viktigt att det ska vara sant då?
I ett sånt läge så tycker jag inte det är viktigt.
Nej.
Det är tveklöst är det så. Men i många andra lägen är det faktiskt bättre att tro som det är än som det inte är. Och framförallt när du vill att andra människor ska inordnas under hur du tror, då är det bättre att tro som det är än som det inte är. Så länge det bara gäller dig själv så bryr jag mig inte om vad du tror.
Nej, just det. Men du tror inte att vi behöver någonting då?
Alltså,
det som är viktigt,
ja, någonting att tro på behöver vi naturligtvis. Jag menar, en sekulär humanist tror på en väldigt massa saker, inte just på Gud, men vi tror på mänskliga rättigheter, på jämställdhet och på liksom gemenskap och på kärlek och vad du vill, va?
Jag tror du tror på kärlek.
Ja, det är
den här magiska kraften som finns mellan människor, menar du?
Jag tror inte den är magisk. Jag tror att den i grunden är biologisk och kemisk, men det gör inte den sämre för det.
Nej.
Men min poäng är att det är en missuppfattning det här med att vi sekulära humanister inte tror på någonting. Vi tror på en massa saker, men inte just på Gud.
Nej, men ni tror väl bara på saker som man kan bevisa?
Nej, inte absolut inte. Kärlek kan inte bevisa.
Jo, det kan man väl göra med endorfiner och grejer. Sen har väl biologer gjort.
Ja, alltså man vet inte exakt vad det är, men visst, man kan ge vissa vetenskapliga förklaringar. Men det förklarar ju inte känslan eller liksom själva upplevelsen av kärlek. Mänskliga rättigheter kan inte bevisa. Jag tror på det stenhårt. Jag kan inte bevisa det alls.
Det kan jag. Det finns ett papper som någon har skrivit på.
Ja, men jag menar inte. Jag skulle tro på dem även om inte pappret fanns.
Ja, men då hade det inte mänskliga rättigheter funnits.
Jo,
det är ju någon som har bestämt vilka de är.
Det
är FN som bestämt om det, vet du.
Ja, mänskliga rättigheter fanns redan på sumerernas tid, fast de var lite annorlunda och inte lika bra som nu. Men
det är fortfarande skapade av människan, menar jag.
Ja, just det. Jo, men alltså jag tror ju, dessutom tror jag på universella mänskliga rättigheter. Jag tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter här som i Iran till exempel. Det är ingen skillnad. Så jag är ju väldigt kritisk till den här kulturrelativismen som säger att här gäller vissa regler, där kan det vara andra regler, det är okej. Liksom. Det tycker jag är ett mycket dåligt argument. Men nej, min poäng är att vi tror på en massa saker men inte på Gud eller något övernaturligt skapare, någon övernaturlig skapare. Men det är ju inte så att vi inte tror på saker för det.
Nej, men hur är dina tankar om metafysik och så? En skapare var inte så intressant för dig eller?
Jag tror inte att det finns en skapare, men jag tror på objektiva sanningar till exempel, vilket är en metafysisk.
Har människan fri vilja?
Oj, den frågan är jättesvår. Jag förhåller mig agnostisk till den frågan. Jag vet inte. Jag tror, min gissning är att medvetandet är vad hjärnan gör och ingenting annat. Alltså det är inget separat från hjärnan. Hur det går ihop med fri vilja är faktiskt ett av de stora filosofiska olösta problemen. Jag skulle säga att det finns tre stora olösta gåtor i världen. Det ena är hur universum uppstod. Det andra är hur livet uppstod från början. Och det tredje är hur medvetandet uppstår i en hjärna. Jag har inte svaren på dem. Men jag är inte så lat så att jag säger att bara för att jag inte fattar det så är det nog Gud som har gjort det.
Nej, du är så lat så du säger jag vet inte.
Ja, fast grejen är att jag är jäkligt nyfiken och jag vill, dels så hoppas jag att vetenskapen någon gång kommer att svara på det, och dels försöker jag själv läsa om de här sakerna så att jag lär mig mer om de olika teorier som finns åtminstone, för det finns faktiskt teorier om de här sakerna men inga säkra teorier. Men jag tycker liksom inte att man bara för att man inte fattar så kan man säga och då måste det vara Gud liksom. Det tycker jag är ett väldigt konstigt sätt att förhålla sig till kunskap.
Ja, det är väl bara ett annat sätt att förhålla sig till kunskap än vad du gör. Det är konstigt för dig menar du?
Ja, jag tycker det är konstigt därför att då smiter man ifrån frågan. Det är väl bättre att ödmjukt säga att det här begriper jag inte. Varför måste jag ha svar på allting?
Men det är väl precis vad de säger om Gud. Jag förstår inte Guds vilja. Och...
Nej, men de sätter ändå in Gud som orsaken.
Ja, just det. Ja. Men det är ju precis som jag var inne på. Gud eller slumpen.
Eller det här
vi kan kalla det för vad som helst. Ja. På tal om det här kristna partiet som vi pratade om innan, och KD hävdar att Sverige ändå byggt på kristna värderingar.
Ja,
är det någonting som du är...
Det är struntprat. De värderingar vi har idag har ju tillkommit trots kristendomen, inte tack vare kristendomen. Alltså vår syn på jämställdhet, vår syn på kvinnors rättigheter, vår syn på HBT, homosexualitet som vi har idag i samhället har ju kommit trots kristendomen.
Ja, men vi har ändå alla helgdagar, vi jobbar inte på söndagar.
Ja, alltså det
är infiltrerat.
Det beror på kristna traditioner, ja, och det är inga problem med det. Jag menar, julen är ju från början inte en kristen tradition till att börja med, men jag firar också jul, men inte för att fira Jesu födelse utan för att det är trevligt.
Nej.
Att vara ledig.
Men okej, så kristna värderingar har inget med hur vi lever. Nej. Idag. Ja. Bra, då vet jag. Jag ska avsluta här, men jag måste ändå sluta med... Alltså, vi har ju kommit ganska långt idag, människan, med vetenskap och filosofi och sådär. Vi har liksom tagit reda på, vi har många teorier, men ändå så vet vi inte vad som händer när vi dör. Är det inte sjukt?
Vi har ganska goda...
Varför jobbar vi inte på det?
Jo, det gör vi. Vi har modern hjärnforskning har ju kommit ganska långt på den punkten. Vi har ganska goda grunder att tro någonting om detta. Och det är ju att medvetandet slocknar när vi dör.
Ja, men vi vet ju inte var det kommer ifrån. Så vi vet inte vad som händer när det slocknar.
Nej, men alltså allt talar för att det kommer, att medvetandet är det som hjärnan gör. Alltså att det är hjärnans software så att säga. Och när den slocknar så slocknar även medvetandet.
Det är här intro att man slår av och slår på en lampa? Liksom.
Alltså det är vad neurovetenskapens resultat talar för. Så att det är min gissning att det är på det viset. Tills det kommer belägg som talar för något annat.
Okej. Då tackar jag så mycket för att du kom hit, Christer Sturmark. Det här
tack
var väldigt
själv.
Intressant.
Mycket trevligt.
Tack för att du lyssnade. Det var väldigt trevligt. Emil Rasper, tack så mycket för att du var med mig också. Gå gärna in på vår hemsida www.veckansviktigasteintervju och följ oss på de sociala medierna. Vilka de är, Christer?
Twitter och Facebook.
Just det, exakt. Och tack också till Akademikernas A-kassa som gjorde det här programmet möjligt. Ha det så underbart allihopa. Kjamis.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.